Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Alltså jag skiter i killar. Låt dem säga till mig att jag är sämst och jag är bäst. Det är slutet när jag själv som väljer. Därför vill jag inte stämpla mig själv som feminist eller något annat. We're live, yes.
Right. Vi är tillbaka med ännu ett avsnitt av AV-podden. Den här gången har vi ingen mindre än DJ Melika.
Ökänd.
Jag vet inte vad jag ska säga. DJ, promoter, manager, vad mer?
Alltså listan är så lång att jag knappt själv vet vad jag håller på med.
Ja, berätta lite.
Nu är ska jag kan,
medan jag häller upp lite vin.
Ja, jag häller upp den här rosévinen jag har väntat på länge.
Det är AV, du.
Vad är jag? Eller jag vet inte, det är jättesvårt. Jag är ett ord jag inte kan uttala ordentligt. Entreprenör?
Entreprenör?
Entreprenör. Kolla, jag kan inte ens uttala det. Tack.
Det är inte hur man uttalar det, det är hur man gör det.
Eller hur? Jag är DJ sedan 2 år tillbaka. Mm. Jag hade ju en jättestor blogg i 6 år. Som handlar om svensk hiphop. Och då var ju fokusen svensk hiphop och inte jag själv liksom. Ja. Och sen så, den har jag lagt ner. Så fokuserade jag på att vara manager för Adriana som var min mello. Också varit med i podden.
Ja.
Och sen så fotograf för King Size. Jag har hand om så här tjej-events. Jag är gamer och streamar så folk kan se när jag spelar tv-spel. Ja. Jag är kontaktperson.
Ja, den också.
Jag är kontaktperson, jag har en heltidsanställning på en skola.
Oj.
Som är tjänsteledig på.
Okej, tänkte väl heltidsanställning och allt det där. Du sa, jag bara damn.
Nej, jag är tjänsteledig sedan 1,5 år tillbaka. Och sen så, gud, det är mer saker jag gör som jag knappt kommer på.
Okay,
jag, just det, jag pluggar heltid.
Oh shit.
Får man... skåla.
Oh.
Skåla.
Skål. Vad pluggar du för något?
Music business.
Music business, vad är det för skola? Är det...
DMG, det är distans.
Okay.
Så allt det är liksom via dator, webcam och sånt.
Ja, men det är ganska smart.
Ja.
Avancerat. Så att du gör det du egentligen gör. Alltså, du vet, för nu för tiden promotar man väldigt mycket på nätet och sådär.
Ja.
Så du är online, du pluggar online samtidigt som
mitt
du jobbar.
Mitt liv är online kan man säga.
Just det, du gamar ju också. Så det blir så här alltid, damn.
Ja, mina vänner är liksom internetkompisar. Jag har inga in real life vänner, jag har bara internetvänner.
IRL, in real life.
In real life, ja. Yeah.
Men alltså, hur hanterar du det livet liksom? Hur sköter du resten av livet? För att om allt ditt liv sköts online så där, hur hanterar du utanför livet liksom? Vänner, familj, finns alltså, det plats för det?
Ja, jag försöker. Mm. Det är jättesvårt. Ibland så när jag går ut och ser människor så blir jag typ rädd. Jag har inte sett så mycket människor på länge.
Ja.
För att jag antingen går någonstans, jag ska göra ett jobb eller jag ska ett möte och sen går jag hem. Mm. Jag går ju aldrig ut på helger.
Nej.
Eller så.
Du går ut online.
Jag går ut online. Nej, men jag har tid. Alltså jag tänker inte så här. Jag är inte begränsad.
Nej.
Jag kommer aldrig vara begränsad. Om jag vill göra någonting imorgon och egentligen så har inte jag tid för det. Mm. Då ser jag till att ha tid för det.
Ja.
Det handlar om vad man prioriterar i livet.
Absolut.
Men jag har ju liksom ibland tagit lite vatten över huvudet och gjort för mycket grejer. Och då blir jag utbränd.
Ja.
eller lite
slutkört. Har du gått in i väggen någon?
Ja, för det var, men det var 7-8 år sedan. Men då var det en annan historia.
För att jag har hört att du är ganska öppen med att du faktiskt har ADHD.
Ja, bland annat.
Kan du förklara för dem som kanske inte vet vad ADHD är? ADHD. Jag sa det så konstigt. ADHD.
Alltså det där är egentligen, ADHD är inte någonting märkvärdigt tänkte jag säga. Det är en diagnos som många har.
Mm.
Många, väldigt många har det. Och vissa har felbedömts och fått den till exempel. Men jag är född med det. Jag har ju 8 diagnoser.
Mm.
Fick jag veta.
Kan du rabbla upp dem? Bara för
jävla gud, jag kommer inte ihåg. Det här är min, okej, okay, nu ska jag se. ADHD, borderline, posttraumatisk stress, en hälsoångest, paniksyndrom, en underliggande depression. Det var 6. Jag har dyslexi, men den fick jag inte av dem. Jag har, gud, jag kommer inte ihåg.
Alltså det är helt, alltså, men om man ser så här, tar du tabletter?
Nej.
Nej. Så hur handskas du med alla de här
med tanke
åkommorna, höll jag på att säga,
men. Ja, men med tanke på att jag har haft de här diagnoserna sedan jag var liten utan att veta om det, så har jag kunnat hantera mitt liv. Fast hälften av mitt liv så hanterar jag med droger och sånt, destruktivt.
Självmedicinering.
Ja, precis, jag använde droger för att jag tyckte det då var bäst. Men jag har ju gått på behandling. Jag har ju gått på KBT för mina paniksyndromer.
Kognitiv
beteendeterapi.
Beteendeterapi för de som inte vet.
Ja. Det så det gick jag på i 6 månader. Och då skulle vi, fokusen var för mina panikattacker jag fick. Och då var jag tvungen att gå emot min rädsla. Och min rädsla har alltid varit höjder. Och det var det som skapade panikattacker för mig.
Okay.
Så då fick vi gå emot det hela tiden. Så jag fick gå upp på, mitt mål var att gå upp på Hammarbybacken. Utan att få panikattack. Vilket jag klarade.
Just.
Och sen så började jag på DBT. Som är dialektisk beteendeterapi. Och då går man 2 gånger i veckan. En gång i grupp. Och en gång enskild. Och det gjorde jag i 1,5 år. Okay. Så för 1 år och 2 månader sen så slutade jag på DBT.
Men hur känns det? Har du känt någon skillnad?
Jag har känt väldigt mycket skillnad. Jag har lärt mig att hantera mina diagnoser. Jag har lärt mig att hantera mig själv. Jag har lärt känna mig själv på ett nytt sätt liksom. Och jag blir inte lika stressad och jag stänger inte in mig lika mycket. Och det är stor skillnad. Det är jättestor skillnad. Jag är inte lika kaxig som förut.
Alltså på ett sätt så känns, jag vet ju inte hur du var innan eller så här, men nu när jag ser det och när du berättar allt det du gör, så någonstans så har du ju ändå lyckats hantera det här på ett bra sätt. För att du gör ju ändå så mycket samtidigt.
Ja.
Så någonstans måste du ha någon självbehärskning och kontroll över dig själv och ditt psyke liksom, för att kunna hantera allt det du gör.
Men jag tror att det var 2007 som jag följde en jättegrov depression. Jag gjorde slut, jag och mitt ex gjorde slut. Och då föll hela livet. Alltså jag bröt ihop helt. Var självmordsbenägen. Alltså jag googlade liksom, hur tar man livet på det smärtfriaste sättet? Oh, alltså så långt gick det. Och min syster var jätteorolig. Så hon skickade mig till sjukhuset och sa att jag var tvungen att söka akut hjälp. Och min mamma var bortrest, så under 5 veckor så hade jag mina vänner som satt barnvakt. Alltså så att jag inte gjorde någonting illa liksom mot mig själv. Och då åt jag massa mediciner. Och då fick jag hjälp. Och min mamma och min syster mutade, inte muta mig, men de sa så här, ja men om du skaffar ett jobb och börjar ta hand om dig själv och liksom tänker på dig själv, så betalar vi din resa till USA. Efter 6 månader då, det var på sommaren. Och jag bara okej, okay. Och då började jag tänka positivt istället. Jag började vända allting, för att jag kollade på en dokumentär som heter The Secret. Den har typ blivit som en bibel för mig. Och den gav mig så mycket energi att jag, allt negativt vände jag till positivt. Och sen så blev jag istället arbetsnarkoman. Så jag började jobba jättemycket och åkte till USA.
Du löste det med en annan diagnos.
Ja, så istället så blev jag en arbetsnarkoman. Och det har ju följt mig ända till idag liksom. Men jag fick jobba kanske 6 år med mig själv.
Ja.
Och det var inte lätt.
Men om du tittar på dig själv nu, vilken diagnos tycker du är fortfarande är värst liksom?
Borderline. Alltså ADHD, det är inget speciellt.
Och... det är bara energi och liksom...
ja, ja, ångest har jag ju liksom rätt ofta, men det är ju liksom olika grejer. Men det är min borderline.
Men vad är borderline? För de som inte...
borderline är en personlighetsstörning. Det finns liksom ingen medicin för just borderline. Mm. Det finns medicin för andra saker som, alltså, som finns där. Mm. Borderline, du föds inte med det. Utan det kommer när, vi säger så här, om du har varit med om någonting hemskt. Jag blev sexuellt utnyttjad när jag var liten.
Okay.
Jag var 5 år av en närstående person som inte lever idag. Och det här är ju någonting som man inte säger till någon. Det är inte så att, mamma, vad så du vet, så gjorde den här personen så mot mig. Det gör man inte, det håller ju inne.
Ja.
Och jag var ju automatiskt väldigt arg och ledsen hela tiden och hade en, och var omedvetet deprimerad, och mina föräldrar visste inte hur de skulle hantera det här, hantera mig när jag var liten, och de visste liksom inte hur de skulle ge kärlek på rätt sätt så här. För de visste inte vad som hade hänt.
Nej.
Och därav, min pappa lämnade mig, han stack till Thailand, och allt sånt här har jag byggt upp, och därav så har jag fått den här borderline, en personlighetsstörning som man utvecklas ju under första åren i ens liv. Och jag utvecklades på fel sätt.
Ja.
Eller om det finns något fel eller rätt sätt. Men...
ja, alltså, det finns egentligen inget fel eller rätt sätt. Fast det där är kanske inte det sättet man vill utvecklas.
Nej.
Som ung person. Men hur känns det att vara så öppen med allt det här just nu? Och idag? Är det för att du har hanterat och bearbetat dig själv så mycket så att det spelar ingen roll längre? Du kan vara öppen med
det? Ja, alltså jag... har ju alltid, jag skämdes i början. När jag fick veta det, då blev jag mådde jag jättedåligt. Och det var så svårt, för min mamma kunde inte acceptera det.
Nej.
Och när hon inte kan acceptera det, hur ska jag kunna acceptera att jag har de här diagnoserna? Jag vaknade upp en dag och bara, fuck det här. Nej, jag tänker inte hålla det hemligt. Så då skrev jag jätteöppet en blogginlägg om min diagnos.
Vet du vad det roliga är? Jag tror jag läste det, för jag följde det på Facebook för länge sedan när du var mycket, jag tror du var inblandad med King Size Magazine och så här. Och då såg jag något inlägg, jag läste liksom så här första paragraferna, du vet. Men tyvärr så var jag inte liksom, jag var inte där just då, så jag orkade inte läsa hela grejen. Jag var väl ute efter ny musik eller något. Jag brukade faktiskt blogga, eller jag brukade läsa din blogg för att kolla efter ny musik. Speciellt.
Jag flyttade över min blogg till King Size. Och då skrev jag det på King Size blogg, alltså den bloggen jag hade där. Då skrev jag om den här diagnosen, borderline. Och jag trodde ju inte att det skulle bli vad som hände efter liksom. Jag la upp den på min Facebook. Alltså, de sa till mig dagen efter att ungefär 60 000 människor hade sett inlägget. Den hade fått flera tusen delningar. Alltså det var helt sjukt hur stor spridning av just den grejen var. Hur mycket meddelanden jag fick från människor. Bara, jag känner mig likadan och exakt sådär och jag har borderline. Och då var det så här, okej, fan vad skönt. Och då släpptes hela bomben.
Ja, men det är ju det, alltså många tror ju att de är ensamma. Men som sagt, vi är så många människor på jorden. Och internet har gjort det så himla möjligt för människor att hitta varandra. Så att du är aldrig ensam med någonting. Alltså det spelar ingen roll. Vilket ibland är negativt. För att det finns andra saker som folk gör på nätet. Där de inte är ensamma. Men det är så mycket positivt. Och just en sån här grej är ju grymt positiv. Liksom. Att du kunde dela med dig och få gensvar och få mer styrka. Liksom.
Ja, och då efter det så fick jag vara med på massa podcast. Och Expressen gjorde en jättestor liksom, tvåsiders intervju med mig. Och liksom, ja, men jag har varit med i dokumentärer och så. Och det är för att borderline är någonting som inte många vet om. Det finns inte så mycket. Om man googlar på borderline... då är det liksom, det står samma sak, men det finns inte så mycket information om det.
Nej.
Man kan inte läsa om människor som har det.
Men är det inte så att det kan vara väldigt olika från olika personer?
Jo, absolut. Men de flesta är ju, det flesta är ju samma. Den här tomhetskänslan, man slits itu. Jag har jätteproblem att dejta någon. För att jag blir ju extremt paranoid och jag vill ha bekräftelse hela tiden. Och jag tror det är därför jag gör allting jag gör på nätet. Jag får den bekräftelsen.
Ja, men det är det. Alltså, vi vill alla ha bekräftelse. Men jag ska inte gå in på mig, liksom. Men jag vet liksom att i musikbranschen, eller underhållningsbranschen överhuvudtaget, så är det väldigt många diagnoser på många personer. För att jag tror att man söker en bekräftelse som man ja, tror att man får av sina fans.
Men jag tror att mycket förändrades för ett år sedan för mig också. När jag åkte till Indien till min syster. Och okay. så där så var jag aldrig ensam. Alltså jag hade, här i Sverige, jag är tyvärr mycket ensam. Jag umgås inte mycket med folk. För att
det är lite självvalt.
Det är självvalt, men samtidigt så det finns inte så mycket att göra här. Det är inte samma sak. På sommaren, visst, då är man ute och gör grejer hela tiden. Men här är det en helt annan mentalitet på människor än vad det är till exempel i Indien då. Och nu när jag var i Indien i vintras så kände jag vill tillbaka dit. För att du vet, om du jobbar 8-5 eller hur du än jobbar, du gör grejer efter jobbet oavsett. Du går på bio på kvällen, du går ut och fest, där festar de varje kväll. Men här, du går och jobbar och sen är du trött, sen går du hem och sover typ.
Det där är jättekonstigt alltså. Och du vet, det här vanliga, ja, men det är vädret. Fast det är inte vädret. Alltså det är energin man får från andra människor som man umgås med.
Exakt.
Och det känner jag liksom, jag var också så här, för några år sedan så åkte jag tillbaka till Afrika i 3 månader. Till Uganda. Och då kände jag samma sak. Jag kunde göra hur mycket som helst på dagarna. Men jag hade fortfarande den här lusten och energin att fortsätta dagen sent in på natten. Och ändå orka gå upp. Alltså det var helt sjukt. Så jag förstår den känslan. Men hur får du energi och hur överför du all denna energi till allt det du gör? Vad är din källa?
Liksom? Mina diagnoser.
Men på riktigt, är det
på riktigt? Ja. Jag, istället för att jag liksom ska må dåligt över någonting. Eller liksom, jag har ju ADHD, är ju, det kallar jag för den kreativa delen. Min ADHD, alla som har ADHD är oftast kreativa.
Jag får bara avbryta dig.
Ja.
Jag tror att jag har en släng ADHD. Faktiskt.
Okay.
Men jag är inte diagnostiserad eller något. Men jag är också så här, jag är lite överallt. Jag har mycket energi och sådär. Så jag tror, men du får fortsätta.
Ja. Nej, men jag tror att det är mina diagnoser. Jag har satt det på liksom på det kreativa. Och jag valde ju att vakna upp på dagen och älska det jag gör. Alltså vakna upp och bara yes, idag ska jag göra det här. För i många år så var det så här, fan jag vill inte gå upp, jag vill inte gå och jobba, jag vill inte gå och plugga, jag vill inte göra det här. Det var alltid så här, jag vill inte, jag kan inte, det går inte. Men nu har jag ju vänt det istället på, jag kan, det går. Och du vet liksom, satt en, all min förflutet och alla mina diagnoser, allting är drivkraften till allt jag gör idag. Dels vill jag visa till folket som inte trodde på mig, de som mobbar mig när jag var liten, till mig själv, speciellt till mig själv och till min familj, att det går. Och så vill jag inspirera andra också och visa att man kan.
Hur kommer det sig att du blev mobbad när du var liten? Vad beror det på? Var du annorlunda? Alltså, eller var du, alltså stod du ut bland de andra barnen så att de kände att du var liksom...
Alltså vi var ju typ 2 invandrare i min klass.
Okay.
När jag var liten. Och jag är iranier och väldigt hårig iranier. Liksom när jag var liten.
Alltså hårig på huvudet?
Nej, men stackar jag har hår på armarna. Och Mella sa det att jag hade mustasch. Sådana här regular things som iranier har. Typ tjejer. Tack gode gud att det går att vaxa och raka sig.
Alltså, när började du vaxa och raka dig då?
Högstadiet.
Ja. Blir
det? Jag fick inte noppa ögonbrynen förrän jag gick i 9:an och skulle ta skolfoto. Och tänk dig, mina ögonbryn, alltså det var katastrof. De var så tjocka, McDonalds. Men sen var jag väldigt, väldigt kaxig när jag var liten. Alltså jag hade en sån attitydsproblem. Att folk typ hatade mig för det.
Fick du gå i särskola eller så? Eller?
Jag fick ha en liten extra grupp sådär. Svenska 2 och grejer.
Fan, alltså jag känner igen det där. Alltså jag gick också i en skola med väldigt få mörkhyade. Fast jag hade ju lärt mig, jag var så jävla anpassningsbar. Eller jag hade det lätt egentligen, för jag spelade basket, vet, rappade, var lite cool. Så att folk ville ju hänga med mig. Så att jag var aldrig mobbad på det sättet. Men så fort jag hörde en ordet så var det ju krig.
Men såklart.
Ja, du vet, jag slog så många gånger så det var så här. Jag fick ta tag i mig själv. Jag bara, men alltså, är det verkligen värt att slåss för det här? Alltså, du vet. Jag tror att sista gången jag slog någon för det här var i gymnasiet. Och det var 2:an i gymnasiet. Då blev jag så arg att jag skulle slå en kille, missade, slog in fönstret. Och då var jag såhär, då var jag såhär, okej, nu har det gått för långt. Och sen tror jag tror inte jag någonsin slagits på grund av det. Och det var den enda mobbning som jag kände att jag, du vet, att folk ropade jävla neger och sådär.
Oj, de konflikterna jag har varit med om.
Ja.
Alltså jag skäms. Mm. Jag skäms otroligt mycket. Och du vet, att ha varit med, för jag var den här, folk gillade att hänga med mig för att jag gillade att starta bråk. Okej, okay? Jag gick runt och du vet, så fort någon kollade på mig, då jävlar liksom.
Mm.
Men det är också för att jag hade så mycket ilska hemifrån.
Mm.
Jag är från en dysfunktionell familj.
Mm.
Och det var alltid kaos hemma hos oss, så jag tog ut min ilska på andra människor.
Föräldrarna skyllde eller?
Ja, föräldrarna skyllde.
Mm.
Och liksom, min ilska fick ju upp andra stackars människor ta liksom.
Mm.
Och du vet, jag har ju, det var någon gång jag började jobba på ett ställe och jag skämde, och gud vad pinsamt det var.
Mm.
Jag jobbade på ett ställe och så började en ny tjej.
Mm.
Och det visade sig att den här tjejen har jag tagit och tryckt upp mot väggen i högstadiet. Och typ så här, alltså jag typ tryckte upp henne och hon berättade det till mig och jag bara, fan vad pinsamt. Alltså jag verkligen så här, nej, jag bad om ursäkt och du vet, det är ändå så här, jag har ju ärrat henne.
Mm. Mm.
Samtidigt som jag får leva med en ångest.
Mm.
Och det är liksom, det har man chans.
Men alltså kunde hon förlåta dig?
Ja, det kunde hon. Alltså hon kunde ju skratta lite åt det också samtidigt.
Mm.
Men man har ju varit med om saker som inte är så jävla kul. Jag tänker ju på de här människorna ibland. Shit, de har gjort.
Ja, jag tänker också mycket på, ja, jag ska inte gå in på det, men
nej, jag vill inte heller gå in på vad man har gjort, för man vet aldrig vem som lyssnar.
Alltså det är inte det, det har gått så långt, jag är rätt gammal nu, men det är ju det, det är lite ångest så här. Man undrar ju liksom, har man ärrat någon eller så här. Jag har ju inte fått den chansen som du fick.
Mm.
Med någon som kommer fram och verkligen säger så här, du skadade mig. Så att man får ju bara tänka på det. Men jag tänker så här, nu, relationer och sånt, hur känner du? Du nämnde lite så här, svårt med killrelationer, motsatta könet. Varför tror, vad tror du att det beror på? Är det för att du är jättedriven och inte har tid? Eller är de, blir killar rädda när de ser en tjej som vet vad hon vill? Eller är det din paranoia som... vad är det som,
fråga.
Vad är det som spökar? Alltså,
jag har alltid trott så här att killar... Jag är uppväxt med bara killar. Jag tror att jag har sett för mycket saker.
Mm.
Och rädslan har blivit
så
lite större.
Så det ska vi inte prata om här. Fortsätt.
Nej, men jag har typ sett för mycket grejer. Jag har sett mina killkompisar vara otrogna mot tjejer. Jag har varit med om killar som varit otrogna mot sina tjejer som jag inte känner. Killarna känner jag inte, men de har ändå raggat på mig. Och så visar sig att de var flickvänner. Bara för 3 månader sedan så var jag med om en sån sak. En snubbe som trodde han kunde vara med mig, men samtidigt så försökte han bli tillsammans med sitt ex igen. Alltså du vet, sådana grejer har gjort så att jag orkar inte. Det är, jag vill inte investera tid. För mig, tid är dyrbart.
Mm,
att investera tid på någon.
Mm.
Det ska ju liksom... Då ska det vara värt det.
Mm.
Alltså jag har så mycket stories jag kan berätta om vad jag har gjort.
Men vad händer med bara så här kärlek? Liksom så här, jag är kär den här personen. Jag skiter i vilken tid det tar.
Ett exempel. Jag träffade en snubbe för ett tag sedan. Alltså typ för så här... Under ny... Strax innan nyår så började jag nästan med snacka jättemycket. Han bor inte i Sverige. Så jag kommer aldrig lyssna på det här. Vilket är bra.
Eller men, så översätter någon.
Men han och jag pratade jättemycket. Och det roliga är att han var en av mina followers från början. För min stream. Men vi fick kontakt efter ett år av att han följt mig. Och jag var skitsnabbt intresserad. För jag kan antingen bli jättesnabbt intresserad eller inte. Och sen åkte jag till honom. Det visade sig att allting, allt var based on lies. Okay? Han ljög om sin ålder. Han ljög om sin boendesituation. Han ljög om exakt allting. Att när jag var där i England så fick jag ju se att han inte var 28 som han sa. Vi skulle säga var 23. Vi skulle säga att han bodde hemma hos sin mamma. Och det var så här,
var han gamer eller?
Ja, han spelade lite tv-spel. Han spelade mycket tv-spel rättare sagt. Men hur som helst, sen så när jag kom tillbaka, jag bara, men fuck it, jag vill testa. Då var han bara största assholen. Och det är sånt här jag är med om rätt ofta.
Men det är kanske för att du är en rätt impulsiv människa. Eller?
Ja, det också.
Och det är bra på ett sätt. När kreativt är det skitbra, men sen kanske i relationer så...
Jag vet inte hur man gör.
Mm.
Jag vill liksom inte... Okej, okay, så man träffas, men jag får så här, jag får ju.
Men var du, hur kände du för honom? Var du kär?
Jag var kär.
Men du var kär based.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
På vad han hade sagt till dig. Så men, då förstår jag inte killen heller. Vad trodde han skulle hända när du kom?
Ingen aning. Ingen aning.
Vilken rolig situation.
At least, det var bra sex i alla fall.
Ah,
jag väljer att säga, jag är väldigt öppen.
Det spicade upp podden. Nu hörde jag.
Det var bra, ja, det kan jag inte klaga på. Det var bra sex.
Så när du kommer fram och inser att allt är helt off.
Nej, vet du hur det var? Kolla.
För jag fattar inte hur ni hamnar där. När du kommer dit och han
när jag kommer dit, han hade sagt till mig flera gånger. Men skulle du komma om jag var han bara, jag är bara 18. Sa han till mig så här. Jag bara, ljuger för. Han bara, när jag ska börja 20. Jag bara, sluta ljug. Han bara, men skulle du komma till mig om jag var 23? Jag bara, nej. Typ så liksom. Sen så, när jag kommer dit, jag möter upp honom. Och jag bara, men fan, han var ju nice på riktigt liksom. För det var första gången jag träffade honom när jag åkte till honom. Vi hade bara facetimat så, varje dag, timmar. Sen så åker jag till honom. Och då, han bara, men jag måste bara hem till mina föräldrar och hämta nycklarna. Och jag typ till hans lägenhet. Jag bara, okej. Okay, why? Typ så. Han bara, men jag brukar tappa bort dem. Så han fortsätter ljuga där. Så jag bara, fuck it, vi åker dit. Jag bara, jag väntar utanför. Inte fan tänker jag träffa dina föräldrar liksom. Aldrig i livet.
Nej.
Kommer dit, står utanför. Så kommer hans syster och jag typ bara, fuck, pinsamt. Så kommer jag gick in i lägenheten i alla fall. Kommer in och bara, fan vad jag känner igen det här. Så vi kommer in i köket och jag bara, det här sett. Jag har sett trappuppgången. Den här hundjäveln har jag också sett. Du vet såhär. Allting bara.
Du kände igen
det. Jag kände igen det. Så tar vi nycklarna. Vi går till en annan lägenhet. Visar sig vara hans systers lägenhet som vi lånar. Under 4 dagar som jag ska vara där.
Ooh.
Och jag bara, ey, you don't live here.
Han bara, got a plumbing problem.
No, this is my apartment also. I stay here sometimes. Och jag typ bara, bullshit. För varje gång du har ringt mig så har du varit i den lägenheten där dina föräldrar bor. Och du vet, då börjar jag såhär. Typ börjar hända grejer i mitt huvud. Och då blir jag paranoid. Inte bara paranoid, utan jag blir väldigt misstänksam. Och jag ifrågasätter honom om hans ålder. Och om han, för jag börjar tänka såhär, nej, han är inte 28 år. Dagen innan jag ska åka hem så säger mina tjejkompisar, de bara, kolla hans plånbok, kolla hans lägg. Så hans lägg ligger, alltså hans plånbok ligger framför mig. Och jag, du vet, jag kan inte göra sån grej. Men rätt vad det är så gjorde jag det. Kollade, tog fram hans lägg. Oj vad jag blev arg när jag såg att han var född. Vad fan var född, 93 eller någonting. Alltså, katastrof. Och du vet, snubben ljuger. Trots att jag bara, du är 23, du är 23 år. Han bara, nej. Jag bara, visa ditt lägg. Han bara, nej, jag har inget. Jag sa fram sin plånbok. Han visar andra kort, men han visar inte sitt lägg. Till slut, jag flippar. Jag bara, ej, jag kollar ditt lägg. Sen så, helvetet bröt lös där.
Så vad hände? Fortsätter du träffa honom?
Nej, vi snackade till och från. Men nu pratar jag knappt. Men jag har sagt till honom, you and me is not gonna happen ever.
Okej, en liten känsligare fråga. Du läser The Secret.
Ja.
Och The Secret har ju så här olika idéer och teser då. Kan det vara så att du drar till dig de här killarna?
Jag tror det. Jag tror det. För killen innan det, jag träffade en snubbe i Indien. Ja. Det var han som träffade mig. Och sen så träffade han sitt ex samtidigt.
Mm. Du vet hur vi
jobbar. Som också är yngre än mig.
Ja. Ja. Kan det vara så att du drar till dig väldigt mycket yngre killar?
Och just nu så snackar jag med en kille som
också... Vänta, innan vi går vidare, hur gammal är du?
Jag är 31.
Du är 31.
Oj. Jag blir 32 i år.
Du är ung.
Ja, men alltså jag dras ju bara till yngre killar.
På grund av?
Jag vet inte. Ingen aning.
Får jag bara sticka in en sån här känslighetsgrej?
Det finns ingen känslighetsgrej, okay. Kör bara.
Den här personen som du nämnde förut som var närgången och... gjorde någonting som...
Ja, han blev sexuellt utnyttjad.
Var han äldre?
Ja.
Kan det vara så att du liksom är lite rädd för äldre män då? För att,
nej.
Eller var det en man överhuvudtaget?
Ja, det
var
alltså oldie. Alltså, han lever inte idag, han dog för några år sedan.
Så han var mycket, mycket äldre, ja, så det har inget med det att göra. Okej, jag tänkte om du typ håller dig borta från äldre.
Nej, också. Alltså mitt ex som jag var tillsammans med för 10 år sedan var lika gammal som mig.
Mm. Han var inte äldre än dig.
Va?
Han var
2 månader äldre än mig.
Ja, lite.
Killen jag blev av med oskulden med var 1 år äldre än mig.
Ja, okay,
min första kyss, han var också 1 år äldre än mig.
Ja, så det är inte det. Så vad är det du går efter när du går efter
yngre killar?
Är det abs och grejer?
Nej, för fan, jag gillar inte sånt. Jag gillar inte killar som har värsta kroppen. Jag klarar inte av sånt. Jag gillar med
varför då?
Jag vet inte.
Känner du press då? För att...
Nej, jag gillar antingen killar som är inte smala, smala, men smala. Eller har lite fett på kroppen.
Okay.
Jag gillar inte de här, du vet, som
deffar och
värsta musklerna.
Ådre sticker.
Ja, ja, åh fy fan. Eller de värsta magen.
Luktar så här anabola mediciner. Och
nej. Alltså jag brukar säga att killar som ser ut som typ Tiger och Chris Brown. Det är min stil.
Chris Brown. Alltså det är
de är smala.
Chris Brown, ja, de är ju deffade. Chris Browns kropp är ganska trimmad, om jag ska säga så.
Ja, men han är inte musklig på det sättet, det är stora.
Nej, nej, nej.
Men vet du om Shannon, vet han, Shannon Tate, vad heter han? Han var med i de här Step Up.
Shannon Tate?
Ja.
Oh.
Han är skitsnygg.
Okay.
Men han har för mycket musklig, han är för stor.
Ja. Okej, jag ska sluta träna.
Nej, nej, du är bra. Det är okej.
Jag fiskade, jag fick tillbaka den direkt. Nej, men alltså, okej. Okay. Som du vet, jag är ju musiker.
Mm. Jag brukar lyssna på det, jag var lite mindre.
Ja, det var skitkul att veta. Jag tänker på den här musikbranschen. Hur kom du in på den? För det känns som att det är ändå där du jobbar mest. Mm. Musikbranschen just nu.
Det är det. Alltså jag kommer ju från en musikalsk familj. Min syster är ju Bollywood, actress och skådespelare. Alltså skådespelare och modell och ja. Hon dansar ju så. Min mamma är ju jätteinne i tango.
Mm.
Hon reser ju världen runt just nu och dansar tango liksom. Pappa också, han har ju lyssnat mycket på country och rock och du vet. Alla vi har en egen genre. Och
hur blir det när ni typ möts?
Det funkar, vi alla lyssnar på allting som vi alla gillar liksom. Men jag har alltid varit fascinerad av artister. Men inte hur de är utåt. Jag har alltid varit fascinerad av hur de är behind the scenes.
Okay.
Sen liten, jag hade sån här grej att jag ville träffa alla. Jag har säkert träffat dig när jag har varit alltså liten.
Vi har träffats.
Alltså inte fast. Nu snackar jag inte om de här 8 åren när jag har varit insatt i hiphop.
Jo.
Nu snackar jag om ännu
alltså, längre. Vi har inte träffats och pratat.
Nej.
Men vi har setts på, på events och så.
Ja, men nu snackar jag om
du var, liksom.
Nu snackar jag om ännu tidigare i min ålder.
Okay.
Tänk inte du vet att Ken Ring, Petter, Vågen, hela den.
Ah.
När de brukar ha spelningar, typ så här, det var ett program som heter Toppen. Känner du till det? Gick på ZTV.
Ja.
Kommer du ihåg det programmet?
Ja.
Jag var där varje vecka. Och mitt mål var att träffa alla de artisterna. För jag kände... Min syster hade en kompis som jobbade på Fryshuset. Som alltid tog mig backstage.
Mm.
Och jag fick komma in innan alla slapp kö. Jag gick själv.
Mm.
Och då blev jag så jättefascinerad av artister och livescen. Och du vet, gillade att träffa dem. Så jag träffade typ så här... Jag träffade Ken Ring första gången där. Jag såg Blues uppträda där första gången. Jag träffade NSYNC, alltså Justin Timberlake, Destiny's Child. Och det har ju på något sätt följt mig. Jag har en bok hemma där det står boken om kändisar. Typ där. Och sen så
du är en stan.
Ja, jag är ju lite av en stan. Eminem är ju, jag har ju två Eminem-tatueringar.
Okej.
Jag är ju Eminem-fan.
I couldn't figure it out.
Ja, det var liksom den enda artisten jag fick lyssna på högt hemma. Det lyssnade jag på när jag var arg typ såhär.
Varför då?
Jag vet inte, mamma tyckte det var så okej. Okay. Eminem är okej, okay, du får lyssna på honom.
Alltså, han är ju värst av alla.
Jag vet.
Vänta, nu måste jag vara så här taskig och fråga, men vad berodde det på?
Eminem.
Varför? För jag vet såhär, iranska familjer kan vara väldigt såhär.
Mamma fattar inte vad han sa.
Hon fattar inte?
Nej, så länge ordet fuck inte kom med typ såhär.
Ja.
Hon bryr sig inte. Hon har till och med sagt såhär, när ska jag få gå på en dejt med Eminem? Hon bara, kan inte vi gå på en trippel dejt? Alltså såhär, vi tre tillsammans. Min mamma har sagt det där. Hon bara, jag och han pratar och ni två kan ju hångla. Alltså sånt liksom när jag var liten.
Hon fattar typ inte att han vill mörda sina flickvänner och slänga dem i sjön.
Ja. Nej men alltså jag har alltid haft intresse för musik och hiphop och liksom.
Mm.
Men jag tror att det var Jason och, alltså inte Justin... Jason som han är låtskrivare nu och Adam Tensta som inspirerade mig till att skaffa en hiphop-blogg.
Okay.
Och sen så har jag bara jag gillar upp.
Men alltså du vet, för det är ändå vissa grejer som att man blir DJ och sådär, alltså hur hoppar du över allting och sen blir DJ, för det är ändå något som man typ.
Alltså jag har varit DJ sedan jag var 15.
Men alltså, har du DJ-t med skivspelare eller har du...
Grejen är att jag gick på kurs när jag var 15 år. Jag har DJ-kortet så DJ Melly. Jag var 15 bast, fritidsgård. Tvåan heter det, ligger Nacka. 15 bast var jag
lärde mig. Jag brukade dela ut sådana så här. Folk fick komma in så här. Att mixa en låt så bara, nej du är bra.
Oh my god. Alltså när jag gick på kurs då fick jag lära mig med vanliga skivor liksom, DJ. Men sen så för, vad är det, 2 år sedan? Så bara blev jag så jävla trött på alla. Alltså no offense to alla DJs där ute. De är hardworking, grymma och så. Men jag blev så trött på att det finns DJs som fan inte kan mixa. De blir bokade på spelningar bara för att de har ett stort umkrets, alltså kompisar. Alltså musiken suger. Och sen så var det massa DJs som är skitgrymma, men de har samma setlist på varenda jävla klubb. Och så var det såhär,
de vågar inte breaka nya
låtar. Och jag har varit så trött på det. Och du vet, jag visste att okej, efter den här låten så kommer den där låten. För han kör alltid så. Och jag har varit så här, jag gick till klubben som jag alltid hängde på vardagsrummet och jag bara, snälla, lär mig DJ typ så här, lär mig, jag har glömt bort. Jag lärde mig och blev bokad snabbt överallt.
Nu ska jag vara ännu jobbigare. Tror du att du blev bokad snabbt för att du var en ung, tuff tjej som vågade stå framför skivspelaren på en klubb? Eller blev du bokad för att du hade skills?
Skills.
Vilka skills?
Varför jag blev, varför skills? Bara för DJ Black Moose, Amethyst och Miguel Flaco Production, du vet inte. Ja. De tre, efter 3 månader, gick ut på Facebook och sa hur duktig jag var.
Okay.
För de hade hört mig.
Mm.
Innan dess så lade jag upp massa videos hela tiden på mig själv när jag stod och mixade live.
Smart.
För att jag vill inte att folk skulle boka mig på grund av att det är Melika, hon bloggade, hon har ett namn. Utan jag vill att de ska boka mig för att jag är duktig.
Men det är som förr i tiden, man fick skicka in ett så här mixtape i klubben. Så bara, men så här låter jag.
Ja.
Så fick man komma liksom om de tyckte det var
precis bra. Men jag vill att folk skulle boka mig för att jag är duktig. För att jag vet vad publiken vill ha. Och bara här om helgen så fick jag höra att det hade inte varit så bra stämning på klubben på flera veckor.
Vilken klubb var det?
Weekend.
Wow, good dropping names.
Ja, shout out Weekend.
Var ligger den?
Ligger på Flemingsgatan. Det är en klubb för 18-åringar, men jag älskar att spela där. För att det är en så skön vibe. Och du vet, musiken som jag spelar, det funkar inte på alla ställen. Men jag verkligen, jag läser av folket.
Men det här med feminism och sådär. Och du är ju en stark kvinna.
Jag är inte feminist.
Du är inte feminist.
Gud nej.
Varför? Och jag är väldigt intresserad av just det här ämnet. För att för mig ska man vara humanist.
Okej.
För att jag tänker så här, feminism är ändå liksom så här, vi ska bygga upp kvinnors rättigheter och allt sånt där. Humanist är mer, vi ska bygga upp allas rättigheter. Så vad är din ståndpunkt i det hela?
Alltså jag gillar inte att labela mig själv för någonting sånt alls. Alltså,
förutom alla dina
diagnoser. Mina diagnoser, det är del av mig, liksom, det jag född med och växt med.
Ja.
Men alltså jag har ju alltid varit en tomboy.
Mm.
Okej, okay? Och jag respekterar folk som väljer att de är feminister eller inte. Och bara för att jag har mina tjejevens och vill göra tjejerna starkare i det området inom gaming, så vill jag aldrig säga att jag är feminist. För att jag tycker alla ska vara lika, men bara för det betyder inte att jag är feminist. Eller för att jag vet inte.
Men
jag
vad är feminist? Vad är en feminist för dig?
För mig, okej, nu kommer säkert folk bli skitlacka för att jag säger så.
Det är det vi vill göra, folk lacka.
Men för mig känns det som att feminister är män, hatar män.
Mm.
Ibland känns det som att jag har en av mina närmaste killkompisar är feminist. Och en av mina bästa tjejkompisar är också feminist. Men när jag tänker på feminist, då tänker jag på kvinnor som hatar män. Det är den bilden jag får, vilket inte stämmer.
Inte. Jag känner lite, alltså inte hatar, men att man är lite, man är trött på män. Och du vet, Man slänger ut ord som mansplaining så fort en kille ska förklara hur någonting fungerar. Och man känner så här, okej, nu har jag ingenting att säga i det här. Jag slänger ur mig någonting som heter mansplaining. Så här, nu försöker du mansplaina mig. Men jag vet hur det funkar. Får jag förklara hur det funkar liksom, utan att du känner att du är övertrampad liksom. Så att för mig, jag har lite svårt med feminismen. Som sagt, jag är hellre humanist. Alla lika.
Exakt.
Istället för att, feminister, det de är ute efter, känner jag, är ändå den makt som män har. De vill också ha den makten. Det blir konstigt, för att när du väl är där i den makten, så utövar du den makten över andra. Både män och kvinnor. Och det snackas väldigt mycket om så här. Ja, men vet hur många industriledare är kvinnor, eller hur många CEOs, men
vet du vad problemet är?
Nej.
Problemet är att kvinnor inte vågar lika mycket som män.
Mm.
Det är det som är grejen.
Varför tror du att kvinnor inte vågar lika mycket som män?
Ja, men jag tänker bara på en intervju som jag gjorde med Ametist.
Mm.
Om just det här att hon fick så mycket demos av killar, men du vet, tjejer är ute efter perfektionist. Alltså inte perfektionist, utan de vill
perfektionism.
Precis. Utan de vill att allt ska vara perfekt.
Mm.
Och det är det de gör, de inte bara, de kör inte som killar gör.
Mm.
Du vet, tänk dig själv, du gör en låt, du bara släpper den, whatever.
Mm.
Tjejer är mer så att den ska vara perfekt.
Mm.
Men det är såna grejer, så här, tjejer vågar inte lika mycket som killar.
Men alltså, det där är ju inte sant. Men jag kan tänka mig att tjejer kanske inte vågar för att de är rädda att bli dömda av killar. I vissa genrer. Som hiphop, det är en killgenre liksom. Från början. Och därför. Men att. Jag tror att killar är perfektionister också. Jag känner jättemånga killar som inte vågar släppa
absolut.
Grejer.
Absolut, jag vet också många
som
killar.
Som är grymma. Som jag bara, du, varför har du inte släppt på 10 år? Ah, men du vet, jag jobbar. Man bara, men släpp grejerna liksom. Jag tror att det gäller både killar och tjejer. Men
det är mycket mer åt tjejernas håll. Det att, alltså jag tror att tjejer allmänt behöver. De behöver pusha sig själva, alltså pusha varandra och stärka varandra att våga mer. Ja. Hitta tjejer som, ja men Beyoncé, Rihanna, Ametist, jag. Alltså vi alla vågar göra grejer, därför jag har mina tjejevens. Så att jag vill ju liksom, jag försöker inspirera tjejer inom gaming att våga göra det de vill göra inom det området. Utan att tänka på killar, alltså jag skiter i killar. Låt dem säga till mig att jag är sämst och... jag är bäst.
Ja.
Det är slutändan jag själv som väljer. Därför vill inte jag stämpla mig själv som feminist eller något annat.
Du är bäst.
Jag är bäst.
Räcker det för dig att vara bäst bland tjejer, eller vill du vara bäst överlag?
För mig, jag är bäst för mig själv. Det handlar om vad jag själv tycker. Jag skiter i vad killar eller tjejer tycker. Det handlar bara om vad jag tycker om mig själv.
Fast då vill jag så här, göra en så här rebuttal. Nu är jag lite asshole.
Men ja, kör.
Är det inte den nya generationen, som vi kallar Instagram-generationen, där man liksom, jag är bäst för mig själv, skit i alla andra. Och så blir det som du säger, man går ut och DJ-gör ett DJ-set och tycker man är skitgrym, för att jag och mina närmaste tycker jag är skitgrym. Men för folk som har ett lite större perspektiv, bara du är whack, alltså vad
men gör det är för att folk inte vågar säga att de är sämst. Alltså, tro mig, Jag går till en klubb. Jag går till den klubben. Jag tycker DJ:n är dålig. Jag lägger upp på Facebook. Ey, DJ:n som spelar på den här klubben är sämst.
Mm.
Och jag vet att den personen som spelar kan vara på någon på min lista.
Vet du att jag förlorade en väldigt god vän på grund av det här. För jag hade en vän som är DJ, producent, skitbra vänner. Han bjuder mig till hans klubb och spelar asdåligt. Och bara liksom där nonchalant och bara såhär, I don't give a fuck behind the skivspelare. Och jag typ såhär, jag bara dude, alltså, vi kom hit för att lyssna på dig. Och du bara nonchalerar oss och bara liksom mixar inte ens och bara droppar grejer som är osammanhängande. Vad händer liksom? Det här är ändå det vi har växt upp på. Vi snackar ju alltid om att vara grymma och bla bla. Och han bara, fuck that. Jag tjänar pengar.
Wow.
Jag bara, för riktigt. Han bara, du bara bitter. Wow. Jag sa upp vänskapen där och då. Jag bara, lyssna, vi har ingenting gemensamt. Alltså wow. Om du kan säga så till mig. Efter att du får kritik från mig som du och jag alltid ger alla andra. Men tål inte det när du får den själv. Och kallar mig bitter för att jag droppar. Och du vet, än idag vi bara, ej du. Det spelar
det knas.
Men för att gå vidare, inte för att bli jättepersonlig.
Det får bli hur personlig du vill.
Du är fotograf också.
Mm.
Och jag fattar inte, alltså jag har ju alltid varit som du. Jag har alltid gjort allt. Jag producerar, jag är videoregissör.
Jag har också gjort videos.
Ja, du vet, jag vet det. Men hur vet man när man ska typ säga så här, vet du vad? Det här är jag bra på. Jag kanske ska bara göra det här.
Jag kan inte.
Jag kan inte.
Jag vill inte, tror jag.
Du vill inte?
Jag vill inte fokusera mig på en sak, för att... Nej. Jag tror att det har med min barndom att göra. Jag har missat så mycket grejer. Jag har missat att göra så mycket grejer att jag blir allting samtidigt.
Ja.
Men just nu så fokuserar jag mig väldigt mycket på Adriana och DJ-andet liksom, och mina gaming-grejer.
Okej, om jag ska vara asshole ännu mer. Jag är väldigt mycket asshole idag.
Bra, kör bara.
Vad tycker du själv att du är bäst på?
Awkward. Tystnad där, jag vet inte vad jag är bäst på.
Ja. Men alltså, så du kör bara det som inspirerar just då?
Ja.
Mm. Jag kan tänka
alltså, mig. Jag tror att jag är jävligt bra på att pusha folk.
Mm. Alltså, du är en grym manager.
Jag är jävligt grym manager. Ja. Det är jag fan på mig.
Och då tänker jag så här. Vet du varför du är en grym manager? Därför att du har ändå gjort allt det här som behövs för en manager. DJat, fotograf, du är kreativ. Och allt sånt här behöver en bra artist.
Mm.
Någon som har koll på det. Så du behöver inte vara proffs på det här. Men om du är bra på pusha människor så kommer ju allt det här in i spelet.
Yeah.
Så att,
alltså...
För jag hade managers som var typ så här... snälla människor, men kanske inte visste någonting om the art. De visste inte hur musiken skulle låta och, så här. Och sånt behöver man hjälp. Och en grym manager vet ju hur det ska låta. En grym manager är en A&R, en, du vet, allt det där i ett paket. Så att jag fattar.
Jag har haft erfarenhet. Jag har ju fått jobba med finess. Jag har liksom jobbat med andra artister under de här åren och jag har lärt mig mycket. Och grejen med mig är att vill jag göra någonting, då gör inte jag det halvhjärtat. Jag gör det helhjärtat, jag går in all in.
Mm.
Jag tror att det är därför jag är bra på det jag gör. För att vill jag ta över ditt jobb, till exempel, vill jag göra det du gör, då gör jag det 100%igt. Och jag blir grym på det. Och har jag intresse för det, är bara att jag måste ha intresse för det. Har jag intresse till exempel, alltså, jobba med någonting som inte är kul, nej, då är inte jag bra på det.
Okej, vad ser du dig själv om 10 år typ?
Rich, famous, and mansion. Nej, jag skojar. Om 10 år...
You in the wrong game, baby. Nej,
jag yeah, typ, nej, faktiskt inte. Jag är manager om Adriana bara slår igenom lite mer.
Ja, eller hur?
Så, men om 10 år så faktiskt hoppas jag att jag har barn och familj.
Mm.
Alltså familj, det är vad jag förhoppningsvis ser mig om 10 år.
Ja.
Men gud vet.
Det är ett bra mål. Jag vet inte, har du någonting mer Så vi brukar alltid avsluta med lite shoutouts.
Jag vet inte, jag
skulle kunna jag känner att jag håller på att bli tipsy.
Jag också. Lite.
Jag bara såhär.
Oh my god.
Men det är det, AV är det.
Oh,
och du vet som vanligt, AV fortsätter även fast vi stänger av
micken. Men gud ja, det är fest
ikväll. Vi fortsätter liksom. Men jag tänker så här, vi skålar för våra lyssnare så de fattar att ej, nu börjar vi avrunda lite.
Shoutout för att jag fick rosé.
Ja, alltså jag gillar rosé.
Alltså rosé är det bästa.
Vi vill inte göra reklam för olika märken som vi faktiskt inte har en deal med, va? Så att vill man göra en deal med oss och att vi ska skåla helt öppet. Ja, vi borde bli sponsorer.
Jag är redan, jag kan säga ambassadör för Reebok Classic.
Ooh.
Jag och Adriana skriver på avtal med Reebok Classic så vi är ambassadörer.
Okej, okay. Ska ni hooka oss eller?
Nej,
okej, okej, okay, okay. Så här. Hur många par får ni per år? Får ni hur mycket skor ni vill? Eller?
Jag har en viss summa jag får.
En summa?
Mm, väldigt mycket, trust me. Jag köper inte så mycket kläder för ett år.
Jaha, okej, okay. Du har en summa.
Alltså, jag har en summa som jag får använda.
Okej, okay, men det låter bra.
Det är jävligt mycket, alltså jag kan få 20 par skor.
Men konverterar de den summan? Kan man få ut den summan i pengar också?
Nej,
eller bara kläder?
Kläder, och sen så kan man göra olika såhär collabs där det finns pengar.
Bad deal.
Nej, nej, alltså jag tänker inte ut. Berätta hela våran deal här då. Okej, okay, skål, skål, skål.
Skål. Men,
ja, låt oss dricka upp hela flaskan.
Vi dricker upp hela flaskan.
Och sen går vi och festar.
Och det här var AV-podden med Andrew och Melika. DJ Melika.
DJ Melika.
Jag har alltid svårt att säga namnet. Melika, eller, Melika är svenskt.
Melika. Är jag uppväxt med.
Ja.
Melika är det jag...
Men Melika är lite mer så här engelskt. Amerikanskt. DJ Melika. You know what I mean? Melika.
Ja.
Som vanligt, alltså kolla efter våran podd som heter AV-podden på acast.com som är den grymmaste poddleverantören just nu. Och ladda ner och följ oss. Lyssna.
Sprid den till din mammas kompis.
Den också. Vi lägger den. Boom! Skålar sista. Bam!
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.